Jag har en dålig känsla hela vägen. Vi går in i bussen. Jag försöker vara hoppfull och tänker att min familj inte kommer att göra något. De är inte så hemska.
Ritash har blivit övertalad att följa med på semester med familjen. Men resan tar en oväntad vändning och nu är de på väg till Syrien med buss. När de är framme börjar Ritash bli orolig på allvar.
Jag försökte fråga min pappa, okej, när kommer vi åka tillbaka? För skolan börjar snart och allt det där.
Men hon får inte de svar hon hoppats på.
Utan han började säga saker. Du har skämt ut familjen. You are an embarrassment. Och vår kultur är det som stämmer och du har gått vilse. Och du har blivit hjärntvättad. Och han kallade mig också saker. Dum i huvudet. Hjärnskadad.
Ritash blir ifråntagen först mobilen, sen också passet. Och nu går luften ur henne helt.
Jag förlorade allt hopp.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Lena Pettersson. Om barnen som utsätts för hedersförtryck och förs bort av sina föräldrar. Och som ofta själva fått ansvar både för sin säkerhet och resan hem. Och varför lagen som kan stoppa det inte används mer. Ritash kommer till Sverige som 7-åring. Familjen kommer från Syrien och är muslimer. Men religionen har inte någon stor plats i familjen. Däremot får hon tidigt lära sig vad det betyder att vara flicka och kvinna. Och hon inser så småningom att det skiljer sig från det svenska samhälle hon hamnat i.
Så var det mycket fokus på att man ska bete sig som en tjej. Man ska inte argumentera, man ska vara lugn. Inte skratta högt, inte vara högljudd. Att tjejer gjorde en viss sak, killar gjorde en annan sak. Mannen är den som bestämmer. Och sen klädstil. Man ska ha på sig så att man täcker kroppen. Och alla kvinnor i min omgivning hade på sig sjal och hijab.
Ritash heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Men orden och berättelsen är hennes egen. När Ritash är 11 år bestämmer hon sig för att hon ska ta på sig sjal. Hon döljer sitt långa mörka hår bakom en hijab. Det är en sortens sjal där ansiktet syns men där håret döljs.
Till och med min mamma var emot det i början. Hon sa, du är fortfarande ung, du behöver inte, du kan vänta tills du är lite äldre. Men jag var religiös då, så jag sa nej.
Men när Ritash börjar på gymnasiet börjar hon också ifrågasätta religionen och sina föräldrars uppfattning. Hon tror på evolutionen. Det gör inte hennes föräldrar. Hon vill sminka sig. Hennes föräldrar blir upprörda. Och ändå mer upprörda blir de när hon börjar prata om att flytta hemifrån. Och när hon sen tar av sig sjalen blir föräldrarna förtvivlade.
Min pappa ringde mig. Han ringde mig och grät. Och min mamma började också gråta. Det var liksom svårt hemma. Jag började stanna ute så länge som det var möjligt.
Det är nu semesterresan kommer på tal. Ritash vill inte åka och i skolan har man pratat om risken att bli bortförd. Men hon låter sig ändå övertalas.
Hedersrelaterat våld och förtryck kommer att särskiljas från våld i nära relation och bli ett eget så kallat jämställdhetspolitiskt.
Omfattningen av hedersrelaterat våld i Sverige ska kartläggas och stödet till utsatta förstärkas.
Över 50 barn saknas i länets skolor efter sommarlovet. I vissa fall kan det handla om barn som förts utomlands för att utsättas för hedersförtryck.
Det är oklart hur många barn och ungdomar som lever med hedersnormer. De undersökningar som har gjorts har kommit fram till olika resultat. Men en större undersökning i Stockholm, Göteborg och Malmö bland niondeklassare pekar på att uppemot en femtedel får sin frihet begränsad. Det kan handla om att de inte får klä sig som de vill. De får inte träffa eller ens prata med vem de vill. De får inte bestämma vem de ska gifta sig med och förväntas vara oskulden när de gifter sig. En kontroll som kan ta sig uttryck i våld och i allra värsta fall mord. Och som en del av den här kontrollen händer det att barn förs utomlands mot sin vilja för att könsstympas, giftas bort eller uppfostras. Hur många som drabbas vet ingen. En annan del av Sverige. 13-årige Farid är ute med flickvän och några kompisar på en fritidsgård.
Alltså, vi spelar PlayStation, vi snackar, vi spelar Uno och sånt.
Farid kommer till Sverige från Mellanöstern som barn. Han känner sig annorlunda och det dröjer innan han kommer till rätta i skolan. Och han har det också tufft hemma.
Jag snackade med morsan mycket. Det var alltså morsan som var min bästa vän då. Jag ville inte snacka mycket med min pappa. Han var lite aggressiv och sånt. Så det var inte roligt för mig faktiskt.
Farid finner sig så småningom till rätta i Sverige och blir svensk medborgare. Det blir lättare i skolan och han börjar få vänner. Men han hade fortsatt svårt med sin pappa som vill kontrollera honom. Den här kvällen har han berättat för sin mamma vad han är. Men han har inte sagt någonting till sin pappa. Vi har bytt ut hans namn och röst.
Alltså, min pappa, han hatar att jag har vänner och sånt. Att jag hade typ svenska vänner eller tjejvänner eller något. Om jag går ut typ alltså 30 minuter, han ringer inte mig och säger, vad är du? Nej, han går bara ut och söker efter mig.
Just den här kvällen har Farid åkt till en annan ort än där han bor för att pappan inte ska hitta honom. Farid känner sig trygg och glad. Han spelar biljard när dörren till fritidsgården öppnas. In kommer Farids pappa.
Alltså han öppnade dörren bara och klev in. Jag var i chock, jag var väldigt rädd. Så jag flydde med mina vänner.
De ger sig ut på stan. Farid är rädd och ledsen. Vännerna är upprörda. De säger att han inte kan ha det som han har det. Han måste gå till polisen och berätta. Men det vill han inte.
Jag var rädd för min mamma och mina syskon.
Men varför var du rädd? Vad tänkte du skulle hända då?
Kanske jag kommer hamna på ett HVB-hem eller något. Jag får inte se mina andra syskon. Jag vill inte att sånt händer.
Men Farid låter sig övertalas av vännerna.
Jag gick till polisstationen och berättade att farsan inte är så bra med mig. Han slår mig. Han låter inte mig gå ut med tjejvänner. Eller gå ut eller gå någonstans.
Den natten slipper Farid att gå hem. Polisen kontaktar socialjouren som ordnar med ett jourboende. Det är en lättnad. Men dagen därpå ångrar han sig.
Ja, jag gick tillbaka och sa till dem att jag ljög. Jag fattar att om jag hamnar i ett HVB-hem finns det risk för mina syskon också. Att de också måste lämna familjen och bo i ett HVB-hem. Jag sa till dem att jag ljög och att jag vill gå tillbaka hem, sa jag.
Farid och Ritaj, två tonåringar som båda lever under hedersförtryck där de får sin frihet begränsad och riskerar att föras utomlands av sina föräldrar. För båda kommer livet snart att förändras i grunden. Hur många som delar deras situation går inte att säga. Svenska UD för statistik över de fall de får kännedom om. Ofta handlar det om barn som själva har kunnat larma om att de är bortförda. Här har siffran minskat från 138 barn 2018 till 57 barn 2025. Hanna Linell är universitetslektor vid Stockholms universitet och forskar om heder, bortförande och utreseförbud.
Så det skulle man kunna se som en försiktig positiv trend, att man faktiskt har lyckats i större utsträckning förebygga då, bortförande.
Sen den 1 juni 2024 har myndigheterna fått ökade möjligheter att förhindra ett bortförande. Då utvidgades lagen om utreseförbud för barn från att omfatta risk för bortgift eller könsstympning till att också omfatta risk för att barnet skulle fara illa, psykiskt eller fysiskt, av ett bortförande. Vid ett utreseförbud spärras eller återkallas barnets pass. Det kan också utgå en förebyggande efterlysning. Om barnet håller på att föras ut ur landet kan det då stoppas vid en passkontroll. Det är socialtjänsten som begär ett utreseförbud hos förvaltningsrätten.
I och med den här nya lagstiftningen så finns det ju ändå större möjligheter att förebygga de här situationerna. Men samtidigt så är det är svåra ärenden, och det är också en svår situation för barnet att hålla fast vid sina uppgifter.
Kaliber har gått igenom de domar som gäller utreseförbud. Där hittar vi 195 barn som lever under någon form av hedersförtryck. I de allra flesta fall har domstolen sagt ja till utreseförbud. 170 barn och ungdomar har belagts med utreseförbud sedan lagen utvidgades 1 juni 2024. För 25 barn har domstolen sagt nej. Då handlar det ofta om att domstolen inte tycker att socialnämnden kunnat beskriva tillräckligt konkret varför det finns risk för ett bortförande. Farid oroar sig för att gå hem efter att ha tagit tillbaka sin berättelse om att han blir kontrollerad och slagen av sin pappa. Men det blir inte som han tror.
Det var som att han bytte attityd. Han var snäll och sånt. Men jag fattade efteråt att det var bara en trap eller manipulation.
Men efter ett tag börjar orosanmälningarna komma till socialen. Farid är inte i skolan. Han har utblivit från tandläkarbesök. Men när socialen kallar föräldrarna till ett möte är det redan för sent.
Men efter typ en eller två månader så fastnar han att vi ska på semester. Jag vet inte, nu när jag tänker på det, jag vet inte hur dum jag var alltså. Jag litade på honom och trodde på honom, så jag sa bara, okej.
Farid åker med sin mamma och sina syskon till det land i Mellanöstern där han är född. Några dagar efter att de kommit dit får han veta, de ska inte åka tillbaka till Sverige.
Men vad tänkte du när det gick upp för dig att ni inte tänkte åka tillbaka?
Jag tänkte att mitt liv är förstört. Jag vet att pappa kommer om några dagar. Han kommer att slå mig eller göra något dåligt mot mig. För här kan han göra vad han vill. Så jag var jätterädd.
Och det blir så illa som han varit rädd för. Farid hamnar i en situation som han kommer att ha det mycket svårt att ta sig ur.
Ja, han kom. Först han var snäll, men efter två veckor så började han började slå mig. Han sa, du får inte gå till skola. Du ska jobba.
Farids semesterresa var ingen semesterresa. Och det var inte heller Ritars resa. Och Ritars förstår nu att hennes föräldrars tanke är att hon inte ska komma tillbaka till Sverige.
I tre dagar så var jag bara helt slut. Jag tänkte, oh my god, hur kommer jag ur det här? Jag har ingenting. Jag var helt deprimerad, helt slut.
Och nu inser hon att hon är fånge i hemmet.
De försökte ge mig en impression av att jag hade frihet. Att jag var fri att gå ut och så. Men egentligen så var det, jag var fri att gå ut med de rätta personerna. Fri att gå ut bara under speciella tider, till speciella platser. Inget annat liksom. Om jag skulle vilja gå ut och promenera ensam någon gång så skulle de ifrågasätta det. Varför, var, hur och när. Och sen säga, nej, det får du inte.
Men när de upprörda känslorna lagt sig får hon tillbaka sin mobil. Hon har räkningar hon måste betala, påstår hon. Och nu börjar Ritars kontakta alla hon kan. Skolan hemma hjälper henne med en kontakt med socialen i hennes hemkommun. Hon kontaktar alla ambassader i Syrien och i länderna i närområdet. Men de bara hänvisar vidare. Ingen kan hjälpa henne. Hon får kontakt med människosmugglare via Facebook, men inte heller det är en lösning. Så plötsligt, svenska ambassaden i Libanon hör av sig. De har tagit en kontakt med ett annat EU-lands ambassad i Damaskus som säger sig kunna utfärda ett nödpass.
Jag hade flera problem, till exempel att jag behövde åka till Damaskus, vilket skulle ta flera timmar. Jag hade inga kontanter, men jag fick försöka ordna allt så snabbt som möjligt. Det var måndag och jag skulle ha mitt möte på onsdag, så jag hade bara två dagar på mig.
En vän i Sverige för över pengar. Vännen har också kontakter i Libanon och ordnar en bil med chaufför till henne. Han kör från Libanon till Syrien för att hämta upp henne.
Och sen onsdag morgon så vaknar jag klockan 5. Jag gör allt redo. Jag hade den här handväskan. Jag kunde inte få ner några kläder eller något, så jag tog på mig kläder i flera lager. Och sen alla dokument och personbevis och mitt gamla syriska pass. Så jag har allt som jag behöver på mig. Chauffören kommer fram och han ringer mig. Jag går ner för trappan. Jag skakade jättemycket när jag gick ner för trappan. Jag hittar min chaufför, går in i bilen. Och jag trodde jag skulle ha en avslappnad känsla. Men det hade jag inte. Jag var inte alls avslappnad.
De hamnar i väldigt, väldigt svåra situationer där i de här länderna. Ibland är de verkligen så pass utsatta så att de inte kan ens språket mer än hej och hej då.
Sara Mohammad är ordförande i riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som bildades efter hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal runt millennieskiftet. Föreningen jobbar med utbildning och opinionsbildning runt hedersvåld och förtryck och stödverksamhet till utsatta offer, flera av dem bortförda barn och unga.
Man verkligen hamnar i väldigt svåra situationer med sina egna familjemedlemmar som fångvakter. Det är som fängelse. Och sen, inte nog med det, utan också det förväntas att man ska bli förlovat eller det förväntas att man ska bli bortgift till sin kusin eller till någon som familjen har bestämt.
Just bortgifte är ett av de skäl som gör att en socialtjänst kan begära utreseförbud för ett barn. I de domar vi går igenom ser vi att av de 195 barn där socialtjänsterna begärt ett utreseförbud i en hederskontext uppges just risken för bortgifte i 77 fall. För 5 barn handlar det om risk för könsstympning. Och för de allra flesta, 150 barn, menar socialtjänsten att det finns risk att barnet skadas psykiskt eller fysiskt vid ett bortförande.
Man kan hamna i uppfostringshem för att omprogrammera deras västvärldens normer och värderingar. Man kastas in i omvändelseförsök, religiösa ritualer eller utsätts för att arbeta, flest killar, 16 timmar eller 14 timmar om dagen för att hjälpa familjen och försörja familjen.
De allra flesta som förs bort är sedan tidigare kända av myndigheterna, säger Sara Mohammad. Och i Kalibers genomgång av domar av utreseförbud hittar vi många fall. I ett fall har begäran om utreseförbud föregåtts av 38 orosanmälningar. I ett annat fall noterar man att det är tredje gången familjen utreds av socialtjänsten efter en lång rad orosanmälningar och polisingripanden. Och i flera fall har syskon redan förts bort.
Absolut majoriteten har varit kända för sociala myndigheter, för skolan, för socialtjänsten, men också i vissa fall för polisen. Och socialtjänsten har inte kunnat eller har inte skyddat barnet för att bygga att barnet blir bortförda.
Och allra störst är risken för ett bortförande när ett barn eller ungdom tar mod till sig och berättar om sin situation.
Att ha berättat för skolpersonalen, att ha berättat för socialtjänsten, det kan ju vara avgörande risk för om barnet blir bortförd eller inte.
Ritash sitter i bilen på väg mot Damaskus. Och nu upptäcker hennes mamma att dottern har försvunnit. Hon ringer. Ritash ljuger och säger att hon är på väg till gränsen mot Libanon. Det får en manlig släkting till Ritash att försöka stoppa henne och dra med sig ett stort antal män till gränsen.
Alla vid Libanon-gränsen försöker leta efter mig. De sprider mitt namn och allt det där. Såklart hittar de ingen, för jag var inte på väg till Libanon.
Framme i Damaskus går det snabbt. Ritash tar passfoto och får nödpasset utfärdat. Hon skickar passnumret till socialtjänsten i sin hemkommun som direkt köper en flygbiljett. Flyget går om några timmar.
Grejen var att vi hade jättekort om tid och det var risk att jag skulle missa flygplanet. Men vi hinner. Det är lite problem på flygplatsen för jag har ett ovanligt pass. De är på väg att låta mig stanna i Syrien, vilket jag var jätterädd för. Men jag kom iväg.
Ritash mellanlandar i Turkiet och nu kommer den stora lättnaden.
Och det var då jag äntligen kunde slappna av. Det var en kille som satt framför mig på flygplatsen på en McDonald's. Och jag började prata med honom. Och han frågade var jag var ifrån. Och jag sa att jag var från Syrien. Och att jag hade varit kidnappad. Och att jag hade lyckats fly. Det var väl inte jättesmart. Men jag bara babblade på och kunde inte sluta skratta. Han trodde nog att jag var galen.
Jag försöker nå Farid men får inte tag på honom. Jag vågar inte heller ringa när som helst. Hans familj får inte veta att han har kontakt med oss. För till skillnad från Ritash som lyckades fly och ta sig tillbaka till Sverige är Farid kvar med familjen i landet i Mellanöstern. Det har gått 4 år. Farid jobbar 12 timmar om dagen eller mer, 6 dagar i veckan. Men han får inte behålla pengarna. De tar hans pappa. När han inte jobbar får han inte lämna hemmet. Pappan bevakar honom. Och han berättar att han tänker på sina kompisar i Sverige.
Mina vänner nu, alltså de är i gymnasiet. Det är inte länge till att de ska klara med skolan och har ett jobb eller något. Och de har körkort. Jag har ingenting.
Sen får vi ta en paus. För trots att Farid är på jobbet kan han inte hålla tillbaka tårarna när han tänker på hur hans liv skiljer sig mot det liv hans kompisar i Sverige lever. Sen börjar han berätta om hur han kämpar för att ta sig hem igen.
Men jag har försökt kontakta alla jag har kunnat kontakta. ÅD, socialen, polisen, typ alla myndigheter som jag vet finns i Sverige. Men jag måste vänta tills jag är 18 år.
UD och Migrationsverket har varit i kontakt med den kommun där Farid varit folkbokförd. Han har också själv varit i kontakt med kommunen. Men kommunen har lagt ner samtliga utredningar med hänvisning till att han och hans vårdnadshavare befinner sig utomlands. De anser att han inte längre har hemvist i kommunen och att de därmed inte har skyldighet att hjälpa honom. Kaliber söker ansvarig chef. Hon säger att om kommunen får veta om ett bortförande som skett nyligen så agerar man för att få hem barnet. Men i Farids fall dröjde det 2 år innan han kunde larma. Och då gjorde man bedömningen att kommunen inte längre hade ansvar för honom. Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
Att de gömmer sig bakom hemvist begreppet, att då föräldrarna har lyckats avregistrera dem från Skatteverket, då tillhör de inte kommunen längre. Medan de har aldrig frågat de här barnen, vill ni resa till det här landet? De kollar inte heller och sen frigör de sig från ansvar.
Men om man tittar på det så att om en förälder bestämmer sig för att flytta tillbaka hem och ha minderåriga barn med sig, det måste de väl kunna få göra?
Självklart kan föräldrar absolut göra det om det är verkligen inte någon hedersnorm som har styrt, inte någon hedersrelaterad våldsförtryck som har skett.
Lagen om utvidgat utreseförbud som kom till den 1 juni 2024 har fått effekt. Av de 195 barn som socialtjänsterna ansett behöva ett förbud är de allra flesta fortsatt folkbokförda i Sverige. 87 av dem har också fått någon form av skyddade personuppgifter. Hanna Linell vid Stockholms universitet.
Ja, men det tyder ju på att det finns någon form av mer långsiktig skyddsplanering för de här barnen. Och jag tänker att det står för ja, en positiv tendens då i det här, att man har fått till det.
Men nästan lika många, 73 barn, är fortsatt folkbokförda hos sina vårdnadshavare eller har flyttat tillbaka till sina vårdnadshavare efter en placering. Något som innebär en fortsatt risk för att barnen kan föras utomlands eller kanske redan har gjort det. För utan långsiktigt skydd är de fortsatt utsatta, säger Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
Att socialtjänsten har skickat tillbaka barnet till samma problem som hon har flytt ifrån. Och att det finns fortfarande risk för att bli bortförda till olika länder.
11 barn är registrerade som utvandrare. Ett av dem fick aldrig något utreseförbud. De flesta av de andra var troligen bortförda redan när beslutet om utreseförbud fattades. Så utreseförbuden har spelat en roll för att förebygga bortföranden. Men trots det är det inte alla barn som skulle behöva ett utreseförbud som också fått det, menar Sara Mohammad. Även Hanna Linnell, forskare vid Stockholms universitet, menar att lagen om utreseförbud skulle kunna användas för fler.
Det är många domar, men att det också troligtvis inte, ja, att vi inte har nått så många barn som skulle kunna nås av den här förebyggande åtgärden.
Att det skiljer mycket mellan olika delar av landet tyder på det, menar Hanna Linnell.
Vi kan se att det är stora kommunala skillnader, hur mycket man utnyttjar den här nya lagstiftningen, och att det är en ny lagstiftning, och det ser också olika ut vilka resurser kommunerna har att liksom sätta sig in i den här nya lagstiftningen. Är man en större kommun kanske man har större tillgång till juridisk hjälp och liknande.
Det visar också Kalibers genomgång av domar. Exempelvis är det stora skillnader mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett problem är att myndigheterna inte alltid ser riskerna om inte barnen själva förmår larma.
Där man då försöker förebygga ett bortförande. I stor utsträckning bygger ju de på att barn själva har berättat om utsatthet och rädsla att föras bort. Och det är ju inte alls alla barn som har dem. Så möjligheten att göra det, man kanske inte vet om att det här är någonting som är en då påtaglig risk. Och där har vi ju troligtvis ett mörkertal så.
Att skydda barn och ungdomar från att föras bort och se till att få hem dem igen om de förs bort är ett ansvar som i Sverige främst vilar på landets 290 kommuner med olika förutsättningar och resurser. I praktiken landar ofta ett stort ansvar på det enskilda barnet. Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
Barnen tar mycket, mycket ansvar. Barnet måste orka. Barnet måste klara av omständigheterna där utan telefon, mobil, utan pengar, utan pass. Det är så hjärtlöst, tänker jag, att man verkligen lämnar barnen i händerna på familjemedlemmar som kan fungera eller fungerar som fångvakter för dem, och stater som inte bryr sig om dem i de här länderna.
För Farid är kampen ännu inte över. Livlinan är de kontakter han har med Sverige, och han hoppas att det ska bli lättare när han har fyllt 18 och blivit myndig. Men han är inte där än.
Ja, jag kan göra vad jag vill när jag blir 18. Jag tänker att kanske min mamma sa att hon kommer att hjälpa mig när jag blir 18. Hon vill att jag ska tillbaka till Sverige också. Så kanske hjälp med pass. Jag kan åka till Turkiet, till ambassaden där i Turkiet, och fixa pass.
För Farid vägrar ge upp hoppet. Han ska tillbaka till Sverige, säger han, och leva ett liv som hans kompisar.
Alltså jag vill bara leva ett normalt liv. Som alla andra ungdomar. Jag vill studera, jag vill verkligen bli något. Jag vill ha barn. Jag vill gifta mig med som alla andra. Alltså bara ett helt normalt, vanligt liv.
Det här är drömmar han delar med Ritash. Det har inte ens gått ett år sedan hon kom tillbaka hem. Hon har fått skyddade personuppgifter och bor i ett skyddat boende. Hon söker jobb och planerar att läsa in gymnasiet på Komvux. För också hon säger att hon vill bli något, få ett bra jobb. Och hon önskar att någon hade försökt stoppa henne från att resa. Kanske genom ett utreseförbud.
Men det hade räckt med något så lite som att någon hade frågat mig på flygplatsen. Är det säkert att du vill åka härifrån? Om jag bara fick den frågan. Jag skulle ha tänkt om. Och sagt nej, jag vill inte åka.
Du har lyssnat på Kaliber och de bortförda barnen med mig, Lena Pettersson. Producent Annika H. Eriksson, slutmix Meleke Meyer. Ritash och Farid heter något annat och deras röster är utbytta.